Welcome to Alex Room Service. Det är nog en av mina favoritbilder ändå. Baksidan på MTV Unplugged-vinylen så finns där en bild på hela Kiss. Det vill säga hela dåvarande Kiss och hela det Kiss som var innan. Eric Singer, Peter Criss, Gene Simmons, Ace Frehley, Paul Stanley och Bruce Kulick poserar inför kamerorna backstage på Sony Studios i New York. Den 9 augusti 1995. Det har gått 20 år sedan MTV Unplugged spelades in. 20 år, det är fruktansvärt lång tid. Speciellt om man är 10 år själv så är det 10 år kvar tills det har gått 20 år av ens liv. Och är man 20 år så har man levt i 20 år och då tycker man att det gick jävligt sakta. Men nu har det gått 20 år sedan den här MTV Unplugged spelades in och det är helt obegripligt att det har gått så jäkla många år sedan denna, man får väl ändå säga, en av de absolut största händelserna i Kiss historia ägde rum. Jag tänkte vi skulle promenera ner för den lilla gatan kallad Nostalgi idag och njuta av ett år som var väldigt, väldigt speciellt för Kiss och för musikvärlden. Speciellt för Kiss på det sättet att det var fan ingen som visste vad de skulle göra. Hur ska vi kunna hävda oss? Revenge, som alla tyckte var så jävla bra, sålde ingenting. Turnén sålde ännu sämre. Den där vi har lyckats göra nu de senaste åren, det är en tributplatta. Återkommer till den strax. Och några underliga spelningar i Japan och Australien. Och det finns nästan inget existensberättigande kvar för ett gammalt dinosaurieband. Men jag tänkte vi skulle promenera lite på den vägen och fundera lite kring vad som hände och varför det hände. Och om jag får bestämma så tror jag att det var någon gång i mars 1994 som det här med akustiskt, att spela akustiskt, började rota sig i Paul och Genes hjärna. De har alltså precis gett ut en tributplatta till sig själv. Det är det absolut underligaste anfallet av hybris som de två gubbarna någonsin har haft. Ja, men det är många som gör tributskivor till oss. Och vi är ju bättre än någon annan på att vara oss. Då kan vi väl ge ut en hyllning till oss själva. Otroligt underlig inställning till allt vad tributskivor hette. Inte för att jag på något sätt idag tycker att hyllningsskivor och tributskivor är någonting att ha överhuvudtaget. Jag är totalt ointresserad av fenomenet. Men på den tiden tyckte man ändå, när man var 17 och inte visste bättre, så tyckte man det var lite roligt när något annat band gjorde låtar av de artisterna man gillade. Men Kiss tyckte att vi ger ut den själva och ger ut en platta som heter Kiss My Ass. Och även om den då innehåller kanske den bästa covern på en låt någonsin, det vill säga Yoshikis version av Black Diamond såklart, men det fattar ni ju redan, så är det ju en mycket, mycket obegriplig skiva. Äger inte rättigheterna till alla sminkningarna, så där blir en slags hybridsminkning på framsidan. Bruce och Eric nämns i knappt alls som medlemmar av bandet. Däremot får Ace och Peter en riktig vi saknar er, trots att de har varit såta ovänner i många år nu. De gamla vanliga historierna. I alla fall, i början av 94 när plattan är utgiven så beger sig Paul och Gene på en liten promoturné till Europa. Otroligt tacksamt eftersom jag en sen afton fick ett telefonsamtal som meddelade att Paul och Gene skulle vara i Köpenhamn dagen efter, varpå skolan plötsligt kändes ointressant och jag istället åkte in till, vad heter det, SAS Royal Hotel, där jag för första och hittills enda gången fick träffa mina två största idoler. Spännande. De kuskade runt lite i Europa, Skandinavien här uppe, och framförallt så var de över i England. Och vad de gjorde i England var att de gjorde en väldigt lång intervju, en väldigt speciell intervju med en man som heter Ray Cokes. Åh, tänker alla Ray Cokes. Han minns vi, och det gör vi. Det var en fantastisk herre som hade ett eget tv-program som hette MTV's Most Wanted. där han fick allehanda kändisar att ställa upp på väldigt underliga intervjuer. Och ibland fick han dem att spela live. Och denna kväll, jag är lite osäker, jag tror det var den 19 mars 94. Kan ha varit innan eller efter där, men runt mars 94 där. Så är Paul och Gene gäster. Och de får skitroliga frågor. Vilken är den sämsta låt ni har spelat in? Så säger Gene, jag vet att det var en stor hit, men I hate I was made for loving you. Singing like a girl, du. Var på Paul svarar, how about dressing up like one in movies? Och Paul svarar, I hate no. Ja, men vad fan, det där är en av mina låtar, säger Gene. En väldigt trevlig och chabbande intervju. Timmen avslutas med att Paul och Gene sätter sig med varsin gitarr och bas och kör Going Blind. Ett fullkomligt barockt låtval naturligtvis, eftersom den aldrig någonsin har varit en hit. Men den är ju med då med Garth Brooks. Nej, inte Garth Brooks. Vem är det som gör Going Blind på... Är det Garth Brooks? Ja, det är någon artist gör Going Blind på Kiss My Ass då, tributskiva. Och Paul och Gene sätter sig och kör denna i en version som är så fantastisk. Så att jag till och med spelar in hela programmet när det gick på tv, och jag spelar in reprisen också. Bara för att ha den en gång till. Jag vet inte hur många gånger jag har sett den här versionen av Going Blind. Jag hoppas den finns på nätet, på YouTube. I så fall ligger den efter detta programmet självfallet i min spellista Alex Room Service på 1277-kanalen på YouTube. Det är en av de absolut mest... Vad ska man säga? Det är en av de första gångerna jag har sett de två herrarna springa runt och fåna sig inför kamerorna. Fokusera på musiken. Koncentrera sig. Och vilja göra... Eftersom de vet att det här är avskalat. Vi kan inte gömma oss bakom bomberna och disten och frihetsgudinnan med skelettansikte. Här sitter vi helt nakna. Med bara två instrument och en låt. Och det är där i de ögonblicken som bandet gör allra bäst ifrån sig. Och det handlade ju dessutom ofta med att de hade bandmedlemmar som var intresserade av att göra just detta. Eric Carr, Eric Singer, Bruce Kulick och så vidare. Men strunt i det, I am digesting. Mars 94, jag tror det är här, när de sitter där och kör den här låten. Plus att då MTV Unplugged har varit ett fenomen ett tag. Några band har fått ett litet uppsving. Queensrÿche gjorde en fantastisk halvtimme, men framförallt så är det väl Nirvana och Alice in Chains som gjorde plattor, och självklart Eric Clapton som gjorde plattor som lyftes till skyarna. Dock, 94 kommer och går, de gör några Sydamerikaspelningar och så tar allting slut. Och i början av 1995 så ska Kiss åka till Australien för första gången på 15 år. Döfräckt. Då får vi veta att de ska göra något som de kallar för Kiss Convention, som de nu har tagit patent på, så nu får inga fans använda de uttrycken längre, utan det får heta Kiss Expo för all framtid, även om det då var Kiss-fans som började använda Kiss Convention. Säger vad man vill om det. Och de ska börja köra lite små conventions i Australien för att... de gjorde inget i Japan. De spelar i Japan i januari 95. Och åker till Australien i februari, och där ska de börja göra lite akustiska spelningar tillsammans med lite Q&As. Question and answering sessions för den oinvigde. Som en slags liten, en liten längre dag. Inte bara en konsert med Kiss, utan du kan även betala hiskeliga, och nu säger jag hiskeliga, $100 för en biljett. Så får du träffa bandet och du får höra bandet spela lite akustiskt på eftermiddagen. Den första kvällen i Perth där, som är den 4 februari, eller om det till och med är den 3 februari, min födelsedag, grattis. Så då har de ingen direkt inriktning. Låtarna kommer lite hip som har, och de har nog tittat på ett par låtar, sådär lite gamla ovanliga låtar, kollat lite, för att någon av de här Coming Home låter lite bättre än vad den borde göra, med tanke på att den aldrig någonsin är spelad live i något sammanhang och så vidare. Men de här första Australien, Perth och Brisbane och Sydney-giggen, de är jäkligt häftiga. Man får inte lov att spela in och filma eller någonting. Buhu! Men... Och Kiss sitter där och spelar och någon skriker en låt och de kör lite på den. Och så bara, vad i helvete är det för en låt? Och så skriker någon en annan låt. Så det är ingen riktig struktur på de här spelningarna. Förrän möjligen mot slutet. Jag undrar om det inte är Melbourne. det är någonstans man märker att nej, idag har de fan, de har nu repat. De tyckte nog att Plastercaster var en jävla fräck låt, så de satte sig väl i eftermiddags och repade lite på den. För plötsligt så sitter vissa låtar lite bättre. Och det ska ju snart visa sig varför. Det är för att de har bokat en Kiss Convention-turné till USA på sommaren. Ett stort schabrak. Jag tror inte biljetterna i Australien kostade $100, men det är det som är hela grejen med USA-turnén. Hiskeliga $100 ska man få betala. Det är ju en otroligt hög summa för en konsertbiljett 1995. Idag är det ju ingenting. Att en artist har 800 spänn för en biljett idag, ja, det är ju ändå, det är ju bara toabiljetterna. Sen ska du ha Golden Circle och allt vad det heter också. Då är det ju 3 gånger så mycket ofta. Men 1995 var det jävligt mycket pengar. Och turnén skulle vara i, vad blev det, knappt 2 månader. Börjar i mitten av juni i USA. En vacker yngling från södra Sverige beger sig till USA tillsammans med sin dåvarande flickvän. Det är inte jag. Jag var hemma. Han befinner sig i Los Angeles. Premiärgiget ska äga rum på, vad är det, Burbank Hilton den 17 juni, samma dag som Ace Frehley. Nej, dagen efter Ace Frehley är i Köpenhamn på Kiss Expo. Men går förbi ett litet anslag på Hard Rock Café i West Hollywood att Kiss ska vara här och ha pressgig den 16 juni. Den vackra ynglingen, vi kan kalla honom Patrik, för det är hans namn, blev ju naturligtvis glad för detta, tar med sig videokameran, och den 16 juni sätter han sig vid ett av borden längst fram och filmar när Kiss kommer och har en liten mini-convention. De har sina dockor med dräkter där, ett par museiföremål, och de kör 3 låtar unplugged. Han sitter längst fram och filmar detta. Är verkligen bredvid bandet och filmar detta. Och när han kommer hem så visar det sig att bandet har suttit fel i kameran, så att det har inte blivit något ljud och bilden är i det närmaste osebar. Jag vågar inte spekulera i scenerna som utspelade sig där i Los Angeles i juni 1995 när han upptäckte detta. Men i vilket fall så har tiden lärt oss att digitaltekniken går framåt, så han sparade i alla fall på bandet och fick det på något sätt överfört så att man kunde skymta bilden en smula. Och nu för något år sedan så gjorde jag en digital kopia på den här wobbliga filmen. Skickade till en polare som hade en radioinspelning av giget, de 3 låtarna då. Som han snyggt synkade över ljudet samtidigt som han la ett litet filter på. Så nu ser det ut som en Super 8-film ungefär. Fast med perfekt ljud då, synkat. Denna filmen släpptes aldrig, vi släppte inte ut den någonstans. Det fanns liksom, det är ingen som är jätteintresserad av att se en wobbly film och sådär. Patrik blev glad och jag blev glad och alla de andra som 7 som brydde sig blev glada. Men för den som nu vill se den här väldigt unika filmen så har jag helt utan att fråga Patrik, men jag hoppas det är okej, okay. Det är ju ändå bara en bootleg. Så ligger den nu på 1277-kanalen också och i rätt spellista såklart. Och det här är hatten av och tack för att du filmade, synd att det inte blev bättre, men vi har ändå en film. För det finns jävlar i mig inte en enda sekund till filmat från detta lilla pressgig. Och ja, jag tror de allra flesta av er är överens med mig med att 10 minuter film är bättre än inte 10 minuter film. In och titta på den så blir vi alla glada. 17 juni, dagen efter, så är det premiär. Och på Burbank Hilton så springer folk runt och tittar på grejer, och sen är det någon Q&A-session. Och sen så frågar någon bandet under Q&A-session: ni säger att ni gör allt för era fans, varför får vi inte lov att filma de här convention-grejerna? Då blir det tyst på scenen och de tittar lite på varandra och sen så, okej då, filma. De orden är de finaste orden jag har hört i hela mitt liv. För det betyder att vi har hela convention-turnén filmad på tripods, ofta i 3-4 kameramixar. Bra ljud, bra bild av de här fullkomligen unika showerna. Inför USA-turnén hade de repat lite. Det skulle ju snart visa sig varför, men man märker att det faktiskt finns en grundsetlist att köra. De öppnar i princip varje gig med Coming Home. Det är ju en av de mest obskyra låtarna från Hotter Than Hell någonsin. Plastercaster från Love Gun är med i början av alla seten också. Sen är det givetvis folk som skriker låtar och de testar lite. Och när Gene hör Tonight You Belong To Me första gången, och hör att vad fan det där är ju samma nedstigande riff som i Sure Know Something, så skrattar han och hånar Paul på scen. Jag kommer inte ihåg vilken spelning det är, men det är roligt. De börjar köra en country and western version av God of Thunder som också faktiskt blir en liten staple i setet. Och framförallt så låter de jävligt bra. För här är det är lite fokus på musiken. Återigen, de gömmer sig inte bakom bomber och granater och stora scenshower. Det är de här fyra personerna, ett litet trumset och tre typ akustiska gitarrer. Jag säger typ akustiska för Bruce hade ju lite effekter så att hans solo lät lite hårdare än vad en vanlig akustisk gitarr skulle göra och så vidare. Men det är ju ändå ett slags akustiskt set de gör. Och när vi då kommer fram till början av augusti så gör de sista spelningarna i Montreal och Pittsburgh och i New York på, vad heter det hotellet? Ja, det är väl ett Hilton. Jag tror det var Hilton i princip på hela turnén. Och sen går det ju en massa rykte. För det som hände i Los Angeles den 17 juni var att en gammal originaltrummis råkade vara på plats. Peter Criss var ju inbjuden. Ace Frehley var också inbjuden, men han var ju i Europa och han tänkte inte avbryta det, tack. För därför träffade jag honom. Men Peter var inbjuden och blev till och med utbjuden på scenen och sjöng Hard Luck Woman och delar av Nothing to Lose. Och fick en skitful skinnjacka som de sålde på den tiden med ett fuckfinger på ryggen eller vad det är. Pissful är den i alla fall, och han fick en sån som tack för trogen tjänst och sådär. Och folk blev ju helt bananas. Vad i helvete är detta? Ni har hatat varandra nu i 15 år och så helt plötsligt spelar ni ihop igen. Det var ju inte helt utan plan. Och i början av augusti där, när convention-turnén tar sitt slut, så händer det lite grejer. Nu är det 1995, internet har inte slagit igenom på någon bred front världen över. YouTube finns inte ännu och inte Facebook heller, så att man har liksom ingen annanstans att gå till för nyheter än tidningen Metal Edge och annat. Och den har ju en trycktid och så vidare. Men någonting är på gång. Och det som är på gång är att Alex Coletti på MTV har hört av sig till Kiss och säger jag vill göra en unplug med er. Det är ju lite, båten har ju gått lite om man säger så. Det är ju, åren har ju gått förbi Unplugged-grejen. Höjdpunkten var väl 1993. Men Kiss tackar jag tar emot såklart, för att självklart vill de ju göra någonting. Det här kanske ändå kan bli någonting. Två problem uppenbarar sig omedelbart. Det ena är att MTV är väldigt rigida vad gäller vilka instrument man får använda och inte använda och vad som är akustiskt och inte. Så det förhandlas fram och tillbaka så in i helvete där, för att Bruce vill ju ändå kunna spela lite solo i låtarna och så vidare. Och det han har gjort på convention-turnén har varit alldeles för elektriskt trots att det har varit akustiskt. Så där blir det lite så, fram tills att de kommer överens och kan börja repa lite inför detta. En annan grej är att de vill ha med Ace och Peter och göra någonting. Och det är ju, erfarenheten har ju lärt oss att det är ju två mycket, mycket oberäkneliga herrar. Speciellt Ace. Så Kiss börjar repa. Har väl inte någon jättekoll i vilket skick Ace och Peter är. Framförallt Ace. De har varit ute på turné ihop under sommaren. Gjort en Bad Boys-turné i Kanada. En timme Peter som förband. En och en halv timme Ace som headliner. Men Peter har varit ute och gästsjungit med Ace då också. Och på sommaren 1995 låter Peter Criss jävligt bra på trummor. Jag är ju storsamlare av hans verk. Allt han har gjort. Jag tycker att Peter Criss är en av de roligaste medlemmarna att samla på. Därför att det är så brokig samling musik. 1995 kör han skithäftiga låtar. Han petar in Baby Driver, Dirty Living, Hooligan och sånt i setet. På sin lilla timme. Och har massa nya låtar tillsammans med Jason Ebbs och Angel och allt vad de heter. Så har han skrivit rätt så tung ny hårdrock för att vara Peter. För han har ju aldrig varit ett fan av den tunga hårdrocken egentligen. Men låtar som The Shooter och Zigzag och det är rätt fräckt. Och som sagt, han låter hyggligt bra på sommaren där. Där är lite sväng kvar i det. Och där är lite sådär, lite jävlar anamma. Han tycker nog det är lite kul att vara ute och lira ändå. Men det är någonting som händer, därför att på hösten än sen, i november och december, så har han tappat mycket av detta svänget. Och jag vet inte vad det är som har hänt där, om det är att hans huvud är någon helt annanstans, för vi vet ju vad som komma skall. Om det är att han har tröttnat igen, därför att han är ju humörmänniska, väldigt lynnig. Och kan mycket väl ha varit så att han tyckte det var roligt första månaden att spela lite klubbar igen. Medan han senare tyckte nej, jag vill ju egentligen spela stora arenor. Plus att det då hägrade någonting vid horisonten som kanske var lite bättre än att spela på Birch Club i Old Bridge, New Jersey. I vilket fall så bjuds de här två herrarna in och Kiss repar på SIR Studios inför MTV Unplugged. Det finns en trippel DVD från repetitionerna ute där man somnar av tristess efter ett litet tag. Det är kul att se dem repa lite, men inte för att vara sån. Vi har de perfekta giggen inspelade redan, och att då se Eric och Bruce och Paul och Gene sitta och köta de här låtarna fram och tillbaka, det blir lite långsamt. För det man skulle vilja se är ju när de repar med Ace och Peter. Där finns inte en sekundmeter ute tyvärr. Det hade varit skithäftigt att se första gången de är i en studio ihop sen, vad blev det, 1980, när Peter gjorde sin sista provspelning för bandet och de sa tack och adjö. Men som sagt, de repar och det finns på film. En sekvens på filmen visar när Paul Stanley ger en riktig nidbild av Tommy Thayer. Tommy Thayer är ju anställd vid den här tiden av bandet och har varit inblandad i Kistory-boken och något videosläpp och så vidare. Och han är ju i allra högsta grad inblandad i detta också, eftersom han då måste visa de gamla bandmedlemmarna hur låtarna går. Och Paul gör bakom ryggen på honom, gör han en riktig, han härmar hur han går, och det är rätt elakt gjort faktiskt. Jag undrar om han har sett det har han säkert, och det är säkert inte så illa menat, men ja, några år senare skulle det där ju vara gitarristen i bandet. Så att, ja, det är en lite kul bild av något som ingen vill se. Så kommer vi till den ödesmättade dagen den 9 augusti, det vill säga igår, för 20 år sedan. Igår då, om ni lyssnar på detta idag, och lyssnar inte på detta idag, så är ju inte igår, utan det var ju igår tidigare. Då får ni räkna själva när det var. Men det var den 9 augusti som bandet intar Sony Sound Studios i New York. Scenen är snygg. Skitstor logga över hela scenen. Och rock'n'roll over-omslaget på golvet. Och dockorna med dräkterna uppställda och belysta. Den där stora loggan ställer ju till det för tyskarna när de ska ge ut skivan, eftersom de inte vill se den här loggan utan de vill ha sin fina Z-logga. Roligt för övrigt. Men allting är perfekt och Kiss går ut och börjar sättet. Paul och Gene och Bruce och Eric då. Och det är bara rykte nu att det ska hända någonting. Återigen, det är säkert någon som har sett att fan, det är, men de har repat ihop och så här. Men det kan ju inte sprida sig på någon vänster, därför att du har inget sätt att sprida det snabbt. Du kan inte skicka ett massmeddelande på Periscope. Heter väl appen? Nej, det är ju en filmapp. Du kan inte skicka ett massmeddelande på din lokala fax, utan du får förlita dig på att folk lyssnar när du pratar. Men någonting är ju i görningen, det fattar man ju lite sådär. Så det som händer är att de kör igenom setet. Ska vi ta antalet versioner på låtarna? Ja, det gör vi, sa han. Så nu tar jag fram mina papper här, för det här kommer jag inte ihåg. För man tröttnar. Det finns ju nämligen en oklippt film ute på MTV Unplugged som är 2:40 lång. Och det blir väldigt långsamt att se samma låtar spelade om och om igen. Coming Home öppnar de med. Tre tagningar behövs. Plastercaster är nummer 2. Och de kör den 2 gånger. Going Blind är speciell. Nu pratar vi lite om den. För återigen, en väldigt tystlåten låt. Och det är ju en av Genes allra tidigaste. Den hette Little Lady på hans publishing tape 1969. Och på MTV-versionen här så kör han faktiskt ett par rader ur Little Lady from the Land Beneath the Sea och sådär. Så när ni lyssnar på den, tänk på det nästa gång. Att det är nog enda chansen vi har att ha fått höra Gene köra lite ur från sin publishing tape. Kanske. Vi vet ju inte vad det är mer på den. Det kan ju vara alla låtar han någonsin har skrivit. Han är ju känd för att vara en Per Gessle och recycla allt han har. Skitsamma. Going Blind sätter man på en tagning. Do You Love Me. Det är ju den tråkigaste låten. Jag tycker MTV Unplugged är perfekt. Underbar setlist. Underbara arrangemang. Väl avvägd låtlista med blandade låtar från hela karriären. Förutom Do You Love Me. Som de började köra på convention-turnén. Och som blev en liten sån singalong. Men det är ju en bedrövligt tråkig låt. Speciellt att ha med på en skiva. Det är roligare att stå i publiken och sjunga med. Så det är den enda låten jag skulle tagit bort. Om någon nu hade frågat mig. Och det är det ingen som har gjort, men nu sa jag det ändå. Så nu får ni tänka på det. Två tagningar på Do You Love Me. Tre hårda tagningar på Domino. Eftersom Gene hade såna problem att få ihop den texten. Han sitter och skriver texter själv som han aldrig kommer ihåg. Det är helt fantastiskt. Efter en av tagningarna så tittar han till och med ner i golvet och så I'm sorry. Otroligt underhållande på sitt sätt. Show No Something en tagning. A War Without Heroes, två tagningar. Där har vi också en specialare. Efter att de har hånat The Elder-skivan i 14 års tid så börjar de köra A War Without Heroes i Australien. Och någonstans hittar de väl att fan, det här är ju ändå en bra låt och vi kan göra den bra akustiskt. Så det är en av dem de har lagt mest krut på, märker man, att repa in. Körerna i Show No Something och hela A World Without Heroes är gjorda för detta, att det ska låta så bra som möjligt. Väldigt, väldigt snyggt, välarrangerat. Och de, framförallt, de gör inte hån av det. Det är inte som när någon skriker The Oath eller Just a Boy eller Mr. Blackwell och de liksom, vi kan inte. Och så kör de tre rader, vi kan inte. Vi skiter, bla bla bla. Det är så jävla synd att de alltid ska göra ner den plattan. Men här är det välrepat, välstrukturerat och en jättefin version. Rock Bottom en tagning, See You Tonight från Gene soloskiva. Jävligt konstigt att de kör. Helt underbart. Fyra gånger kör de den. I Still Love You en tagning. Kanske den sista gången som Paul sjunger riktigt, riktigt, riktigt gudomligt. Faktiskt. Även om jag tycker han är hygglig på reunion-svängen och han blev ju bra där vid Phantom-tiden 99. Så han var jävligt bra på Kiss Farewell Tourney 2001. Men det är någonting, denna versionen av I Still Love You är nu den bästa. För han, det är hans röst som gör låten. Låten i sig är ju okej, men här är det hans leverans av låten som gör den så speciell. Ja, det kommer jag på nu, om någon inte märkte det. Och sen efter I Still Love You så får de, tar de en liten paus och man omstrukturerar scenen för de ska ha fram en liten symfoniorkester. Och sen kör de Every Time I Look At You några gånger. Jävligt konstigt att de inte kör Forever som är den största hiten de har haft sedan Beth. Men Paul älskar ju verkligen Every Time I Look At You och vill ju verkligen att den ska bli en lika stor hit. Jag älskar också Every Time I Look At You, men jag tycker ändå att de borde tagit sitt starka singelkort här och kört Forever som den stora balladen från MTV Unplugged. Någonting har ju hänt, fast det är tidigare här, någonting har hänt med Coming Home och Plastercaster tror jag, eller om det bara är Coming Home. För att någonstans efter några låtar så får Paul ta på sig tröjan igen som han hade när de öppnade setet, därför att det var något med kamerorna. Så de får köra Coming Home en gång till där mittsunds, och det blir den som blir öppningsversionen sen. Fast då är man mittsunds i setet egentligen. Det är lite roligt sådär, kan ni tänka på när det är höstdagar sen, att jaha, de tog den versionen istället för den som faktiskt var första versionen av låten. Spännande. Roligt. Oj, 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 oj. Nu börjar det hända grejer. Symfoniorkestern är färdig och we're gonna invite some members of the family, säger Paul. Det var väl i december 95 som man fick se detta första gången. Var det 4 december, 8 december eller någonting? Så visade MTV Kiss MTV Unplugged 50 minuter. En väldigt nedklippt version av det som det skulle bli hela spelningen. Och jag minns fortfarande, jag minns exakt var jag satt i mitt rum, tvn igång, videobandaren igång. Och in på scenen kommer Ace och Peter. Ace ser ju väldigt, väldigt illa däran ut 1995. Han är ju inte riktigt bra här, det måste vi tillstå. Den MTV-versionen, då hade man tagit bort Ace-låten. Det visste man ju inte riktigt när den visades, utan det visade sig sen när skivan kom ut och det var fler låtar. Men denna kvällen hemma på, vad blir det? 95. Det måste vara uppe på Veckogatan i Helsingborg. Så får vi bara Beth. Och jag kan fortfarande förnimma den känslan av när de kommer ut på scenen, och sen är det ett hastigt klipp så att helt plötsligt är Bruce och Eric bara borta. Och de drar igång Beth. Akustiskt. Och Ace gör ett improviserat gitarrsolo. Improviserat vet vi därför att de gjorde 4 tagningar på låten och det är ett annorlunda solo i varje låt. Men det, man ser någonting i detta och bara, det är inte sant det här. Så många år man har drömt om detta. Där sitter de 4. Okej-planscherna, posterplanscherna, de gryniga videobanden, bilderna, minnena, live-skivorna, studioskivorna. Och det är väl ingen som trodde att detta någonsin skulle hända med tanke på hur de lät mot varandra i intervjuer. Det var ju någonting som hände där med Kistory och Kiss My Ass och We Miss You. Men det är ändå så långt fram till att de faktiskt satt där och körde Beth ihop. Sen kom ju den längre versionen, skivan kom ut framförallt på våren 96 och hela videokassetten kom. Och då visade sig att de hade kört 2000 Man också. Tanken var att de skulle köra Shock Me, men det visade sig rätt så tydligt att Ace kan inte göra det solot akustiskt. Han hade ju otroliga problem med att spela akustiskt till att börja med. Och Shock Me-solot är lite för komplicerat för en som inte är van och gravt alkoholiserad. Så att det blev ju 2000 Man istället i en jävla dunderversion. För det tycker jag det. Jag älskar verkligen den versionen. Jag har till och med lärt mig hans dåliga anslag när förrefrängen kommer tillbaka efter solot. Och så är det skitroligt. De sätter den på 3 tagningar tror jag. 2000 Man. Och efter den kör man Beth egentligen. Och sen tar de jävlar i mig upp både Eric och Peter på trummor och kör Nothing to Lose. Här kommer ju tyvärr då lite av problemen eftersom Peters trumspel inte är vad det har varit. Jag tycker det funkar i 2000 Man på det där enkla sättet. Inte virtuosspelande, men han lyckas leverera den. Men Nothing to Lose, då spelar han efter Eric. Och det sa ju inte Eric någonting om på den tiden, men det har ju kommit fram i efterhand att ordern till Peter var följ Eric. Likadant så avslutar de självfallet med Rock'n'Roll All Night, alla 6 på scenen, och någon har buat i publiken, för det finns ju alltid rövhål som inte kan uppskatta när det händer något häftigt, utan när Bruce och Eric kommer på igen så är det någon som buar, och jag hoppas att han har fått både lepra och herpes, den jävlen. Men de avslutar spelningen med Rock'n'Roll All Night 6 gånger kör de den, förlåt. Och sen är denna kvällen slut. De har kört fler låtar. Got to Choose dyker upp som bonus på vinylen och den japanska CD:n. Och när MTV Unplugged kommer på Kissology DVD:n så har de väl tagit några av de här extra låtarna medan man riggade om scenen. Heavens on Fire och Come on and Love Me och sånt spitt som man satte på en tagning. Men det finaste ögonblicket på hela MTV Unplugged, det är aldrig utgivet. Det finns bara med på den här oklippta 2 timmar och 40 minuter varianten. Jag är osäker på om det finns på internet. Finns det på internet så lägger jag det självfallet i min spellista. För vem är inbjuden på scenen? Jo, det är Ace Frehley. När Ace Frehley är inbjuden på en scen så är det faktiskt aldrig någon som vet vad som kommer att hända. Det är vi alla väldigt medvetna om. Så även Ace. Och han får lite feeling där. Om det är en mellantagning på låtar eller exakt var det är. Men det är ju när han sitter med sin gitarr och tycker att nej, men Louie är ju en jävla bra låt. Kan vi inte ha med den? Så han drar igång. Och man kan ju titta på Ace första gången och njuta av att ja, där är han. Där är den jävlen. Sen kan man ju titta på Paul och Gene näst efter det. Jag antar att de sitter och tänker på det. Okej, det blir dyrt det här. Nu blir det övertid och de ska ha betalt och det tar längre tid att rigga ner nu. Oj, 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 oj. Och någonstans där, jag är övertygad om att de här ändå har börjat skönja att fan, vi kan ju tjäna pengar på detta om vi bara skulle ha lite smink i huvudet igen. Men någonstans vid Louie så tror jag att de tänker, är det värt det? Men det skiter vi i, för det blir bra ändå, det vet vi ju. Sådär. Men den sekvensen, och det är ju bara en vers och en refräng, en och en halv minut pure ace. Och faktiskt, om man ska vara helt jävla krass då, eftersom den här är så styrd, denna inspelningen, den är så in i helvete styrd av kameravinklar och allting. Så att det är ju det förlösande ögonblicket när Ace bestämmer sig för att schema, schmema, här är det jag som bestämmer. Jag kan spela rock. Och det är ju därför vi älskar honom så innerligt. Oavsett alla dumheter han har hittat på genom åren. Så utan honom så hade vi ju, då hade det ju varit ett betydligt mycket tråkigare och stelare band. 20 år sedan MTV Unplugged, 20 år sedan man satt där och tittade på den MTVs timme. Och man fick filmerna som dök upp från convention-turnén där de körde alltså otroligt obskyra låtar. De testade ju både Almost Human och Kiss in Time. Och den som hittar Toronto-spelningen från juli får ju höra hela Anyway You Want It. Och den har de inte kört någon annanstans. Det är nästan så att antingen har de repat den på eftermiddagen eller så är det så att det är ju en cover och att Paul och Jean kan den. För de kan jävla i mig köra om man har skit på den. En riktig superversion av Anyway You Want It. Vi har Larger Than Life på någon spelning. I Detroit är ju skithäftigt. För där bjuds en tjej upp som sjunger Let's Put The X In Sex. Ja, jag tänker ni, häftigt. Ja, men hon är 12 och kan hela texten. Senare under spelningen bjuds hennes bror upp. Han är 9 eller 7 och spelar trummor till Do You Love Me på Erics stora trumset. Tight som fan. Men han håller på att trilla av stolen hela tiden, för allting är så mycket större än vad han har hemma. Skitroligt. Jätteroliga grejer som händer på den här turnén. Och även om man kan tröttna lite, även man kan faktiskt tröttna på de mest obskyra låtar, så efter ett tag har man ju hört Plastercaster rätt många gånger. Men man vet fan i mig aldrig vad som dyker upp, så det är värt att kolla igenom alla de här spelningarna om ni har tillfälle till det. Många av dem finns på YouTube och andra finns ju på andra stället som man får fråga mamma eller kusin Kluster om de vet var det är någonstans. Jag hade tänkt att det här skulle vara 20 minuter, nu är jag på 40 igen. Det är ju fan, det är jävla pladdrande hela tiden. Det var trevligt att promenera ner denna lilla nostalgigatan idag. Och det är återigen förfärligt att det har gått 20 år, men skivan har ju verkligen hållit sig. Det är 20 fantastiska år och en av dem, troligtvis den live-skiva de har släppt som faktiskt är mest live. Eftersom vad jag vet är det inga överdubbningar på den. Och det finns ju ingen som kan klaga på framförandet av låtarna idag. Det är ju en skiva som visar att bortom allt det andra så fanns det faktiskt ett band som en gång i tiden lät så in i helvete bra. Även utan sminket och bomberna och frihetsgudinnan med skelettansikte. Det var allt för denna gång. Vi får se vad det blir nästa gång. Möjligen blir det något äldre, möjligen blir det något senare, fast det tror jag inte. Pladdra på. Jag har hört rykte om att den som har massor av high ratings på iTunes hamnar högt upp i listor och så vidare och kan nås av fler. Så om det är någon som sitter där och lyssnar på detta på iTunes, klicka gärna på någon sån femstjärnighetsgrej, för då kanske jag når upp någonstans där och når ut till fler. Och ju fler jag når ut till, desto dyrare blir det. Men roligare också såklart. Så gärna lite ratings om ni har möjlighet. Det var dagens reklamavbrott. Ha ett fint liv. Puss och kram.